Vi har nått fram till kapitel 10 i Markus evangeliet. Och nu ska vi läsa ifrån vers 1 till vers 12. Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom: får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade dem: vad har Mose befallt er? De sa: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem: Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem: den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott. Så långt läsningen av det dyrbara evangeliet. Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Den vanligaste vägen till Jerusalem gick genom Jordandalen på det som idag är den jordanska sidan om floden. Så han gick alltså den östra vägen. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade, läste vi. Vi måste gång på gång konstatera att Jesu verksamhet präglades djupt av regelbunden undervisning. Eftersom lärjungarna inte tillhörde de skriftlärda och många kom från en praktisk yrkesbakgrund, så förstår vi att undervisningen är ämnad för alla och inte endast människor med särskilt så kallat läshuvud. Det är därför biblisk undervisning alltid innehåller ett moment av tillämpning och praktisk omsättning av det som undervisats. Alla lärjungar i alla tider är alltså ämnade för och kallade till regelbunden undervisning i grupp vid olika typer av sammankomster enligt mönstret från Jesu verksamhet. Verklig undervisning får effekt och verkar fram resultat på många olika områden. I lärjungarnas ande blir det ett resultat, deras inre förvandling från andlig död till andligt liv. Deras idévärld, alltså deras föreställning om Guds rike och den andliga världen, påverkas. Deras världsuppfattning, alltså deras förståelse av hur verkligheten ser ut. Deras tro i den bemärkelsen, alltså deras hjärtas förtröstan och tillit, påverkas av undervisning. Och tron i den bemärkelsen att den är värderingar av vad som är rätt och vad som är fel, vad de tror på. Deras karaktär, deras beteende, deras vanor, deras prioriteringar och rutiner. Ja, allt detta påverkas av sann undervisning. Och ser man ingen förändring på något av dessa områden, då kan man knappast tala om att man har blivit undervisad i egentlig mening. För undervisning är inte bara teoretisk kunskap utan livsförvandlande insikter, kan man säga. I Johannes 6:44 kan vi läsa: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna, de ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Här ser vi verkligen när Gud undervisar, då kommer människor till Jesus. Apostlagärningarna 4:1. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Här ser vi vilken makt och kraft det fanns i de första lärjungarnas undervisning, så stark att den mötte motstånd bland Jesu fiender. Apostlagärningarna 5:25. Männen som ni satte i fängelse står i templet och undervisar folket. Det gjorde de första evangelisterna, de första lärjungarna. Galaterbrevet 6:6. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Se här, så djupt införlivad i församlingslivet undervisningen är. Så församlingen ska vara en undervisande mekanism, ett undervisande forum. Kolosserbrevet 1:28. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Här har vi undervisningen som en självklar del i helgelsearbetet, i arbetet med att göra de troende mer lika Jesus, det som kallas för helgelse. Och sist men inte minst, Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer och hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Här ser vi också att i sången, i psalmen, i hymnerna, i andliga sånger, så ska det finnas ett mått av undervisning. Våra sånger ska förmedla vår teologi. Därför är det viktigt vad vi sjunger. Men så finns också den spontana lovsången. Sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Där mer kärleksförklaringen och upphöjelsen av Gud som sådan står i centrum. Ja, och så kommer hela den här diskussionen om äktenskap och skilsmässa. Fariserna kommer fram för att pröva honom och frågar honom: får en man skilja sig från sin hustru? Och han svarar dem: vad har Mose befallt er? De säger: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Ja, hur sorgligt det än är, så hade det faktiskt bland fariserna, enligt historikerna, smugit sig en förfärlig sed att skilja sig liksom hur som helst och när som helst utan betänkligheter. De tolkade Mose lag till sin egen bekvämlighetsfördel och gömde sig bakom regeln att ge den bortstötta hustrun ett skilsmässobrev så att hon var fri att gifta om sig. De visste att Jesus visste att detta var helt åt skogen. Och det är därför de vill pröva honom. Det står ju där, de kom fram för att pröva honom. Det här hör alltså till de så kallade kuggfrågorna som de ställde till Jesus vid flera tillfällen. Några andra sådana där kuggfrågor skulle kunna vara till exempel: ska vi stena äktenskapsbrytaren eller inte? Om vi stenar henne bryter vi mot romersk lag. Stenar vi henne inte bryter vi mot Moselag. På så vis var det en obesvarbar fråga. Men Jesus kommer med det tredje svaret som ingen hade riktigt kunnat räkna med. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Eller den där frågan: ska vi betala skatt till kejsaren eller inte? Alltså, ska vi böja oss för en annan lag än Mose? Eller ska vi bli upprorsmakare? Och så vidare. Men Jesus ser som vanligt igenom deras giriga list och avslöjar hela komplotten genom att blottlägga deras hjärtan och den felaktiga tolkningen av budet i Moselag. Så här stod det nämligen i 5 Mosebok 24:1. Om en man gifter sig med en kvinna och är tillsammans med henne och sedan inte vill veta av henne därför att han kommit på henne med något oanständigt och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus och hon lämnar hans hus och går bort och blir en annans hustru. Och även denne andre man får motvilja mot henne och skriver skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får inte hennes första man, den som skickade iväg henne, på nytt ta henne till sin hustru sedan hon blivit orenad. Så det lät den här texten som de anför. Och något oanständigt, det är egentligen på hebreiska en nakenhetssak, står det faktiskt. Det tolkades av Jesus som faktiskt äktenskapsbrott. Så om inte den andra parten har varit otrogen så fanns det inte egentligen några skäl enligt lagen att ta ut skilsmässa. Och det här skilsmässobrevet, det var ett bevis på skilsmässan som alltså gjorde det möjligt för kvinnan att gifta om sig. Så det var en sorts barmhärtighetsgärning. Det här föranleder ett mycket intressant resonemang. Det är väldigt intressant att Gud inte tar itu med alla syndafallets syndfulla seder och bruk omedelbart efter syndafallet. Jesus kommer inte med bergspredikan dagen efter syndafallet. Nej, vi får konstatera att Gud successivt lyfter sitt folk upp till en allt högre och högre etisk, moralisk nivå. Han hade ju kunnat ge dem bergspredikan redan timmen efter syndafallet och lyft dem till den högsta nivå av etiska krav eller etisk kvalitet att sträva efter och hålla sig till. Men alla bibelforskare hävdar, och det står i alla läroböcker, att biblisk uppenbarelse är successiv. Vi får inte hela bilden klar för oss förrän uppenbarelseboken är på plats. Vi vet mindre om allting efter de 5 Moseböckerna än vad vi vet efter Malaki bok. Vi vet mer om allting efter uppenbarelseboken än efter Johannesevangeliet. Vi vet inte, vi kan inte förstå varför Gud väljer att successivt ta itu med sitt folks synder och steg för steg ta dem upp ur syndafallets katastrofala dyphöl. Det som i Moseböckerna kan verka helt primitivt och på en låg etisk nivå i ljuset av apostlarnas brev var för den tiden ändå ett jättelyft ur det totala mörkret. Om en kvinna skulle ha sänts iväg utan skilsmässobrev blev hon skyddslös och kunde inte klara sitt uppehälle i den rådande kulturen. Så på samma sätt måste hela Gamla testamentet ses i ljuset från den högre uppenbarelsen i Nya testamentet så att inte vi blir kvar på en primitiv nivå eller tror att Gud instruerade människor i ett samhälle som präglats av Nya testamentets etik som hela västvärldens demokratier idag har gjort, även om det här har börjat falla sönder kanske de sista 60 åren. Och förresten, är inte din erfarenhet också att Gud tar itu med dina svagheter en efter en, steg för steg? Om han skulle ta allt på en gång, vad skulle då ske? Jag vet inte, men kanske det kan ge oss en förståelse av de många gånger för oss primitiva buden till det gamla gudsfolket i Moseböckerna. De befann sig, om jag nu får tala lite tillspetsat, de befann sig på en slags andlig, etisk, jättebebisnivå och behövde regler som på ett vuxendagis, så att säga. Jesus, Han befinner sig på en helt annan nivå. Och dit lyfter han nu nya förbundets folk i kraft av sin inneboende helige ande. Och där måste jag nästan få säga ett halleluja. Då sa Jesus till dem, det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Det nya förbundet innebär därför nya förutsättningar för kärleksfulla, trogna äktenskap. Om Gud får visa vad hans nåd förmår och bägge parter söker honom ödmjukt före allt annat och litar mer på honom än sina sviktande känslor. Hur kan du säga det? Ja, Jesus säger, det var på grund av hårda hjärtan som ni fick den där skilsmässorätten som verkar så oerhört förenklad. Men vad säger Bibeln om det nya förbundet? Jeremia 31 och 33 och Hesekiel 36 och 26. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Här har du de nya förutsättningarna. Ett andefyllt hjärta som också kan påverka relationen mellan man och hustru. När man väljer ödmjukhetens och kärlekens, trohetens och enhetens väg. Och så säger Jesus, men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Jesus säger att Gud har skapat världen. Så var den saken klar. Jesus säger att de var man och kvinna från början. Inte amfibieceller eller aphonor och aphannar. Jesus säger att Gud är upphov också till specifika kön. Jag bara citerar vad Jesus säger. Från början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Det här är väldigt viktigt. Det är lika viktigt för den som är ämnad för äktenskap att lämna sin far och mor och klippa det bandet som det är att hålla sig till sin hustru. Lägg märke till sin hustru, bara en enda. Månggifte är inte längre bibliskt. Det tillhörde det primitiva som Gud tillät för många, många, många år sedan. Som är så gåtfullt för oss, det här successiva lyftandet. Men efter att Jesus har stigit in på världshistoriens arena så måste vi säga månggifte är inte bibliskt. Observera en sak till, att de två blir ett kött, så länge det jordiska livet räcker. Och det är därför man säger de där orden i vigselakten, tills döden skiljer oss åt. För då har alltså köttet eller kroppen gjort sitt. Och då ska ju den nya skapelsens kropp, härlighetskroppen, den andliga kroppen, ta över vid uppståndelsen. Men fram till döden så framkommer någonting väldigt viktigt. Här framkommer att äktenskap är fysiskt, påtagligt, praktiskt. Inte bara en andlig förening. Den andliga eller själsliga föreningen makar emellan upplöses i döden då den inte längre behövs utan snarare skulle konkurrera med den fulla gudsgemenskapen i himmelriket. Därför är ju alltså tiden för äktenskapet bestämd till dess att döden skiljer oss åt. Och då kommer vi att vara som änglarna och vi gifter oss inte, vi blir inte bortgifta och så vidare. Vi lever på ett nytt sätt. Där allt det som har med familj och reproduktion tillhör den gamla tidsåldern. Så äktenskap är tidsbestämt, men gemenskapen med Gud och varandra på det nya sättet är för evigt. Och så säger Jesus, vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. I himmelriket kommer alltså inga äktenskap att existera. Där är alla relationer och förhållanden upphöjda till ett annat plan. Och den kärlek, fullhet, enhet, gemenskap, trygghet, kärlek, omsorg, försörjning, tillhörighet, samhörighet etc. Som Gud gav genom äktenskapet. Den flödar i himmelriket direkt från honom utan mellanhänder eller jordiska installationer och ordningar. Därför behövs inte den här skyddsmekanismen längre i himmelriket. Första Korintherbrevet 15:28. Och när allt blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. Jesaja 60:19. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Ser du här, ingen medlare, inga representativa konstruktioner. Gud är i direkt välsignande relation till sitt folk. Och Lukas 20:34, där står det uttryckligen. Jesus svarade dem, de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Det här Guds barn eller Guds söner, det innebär att man är utgången direkt av Gud. De är som änglarna, står i ett direkt förhållande till sin skapare. Den nya skapelsen är inte en produkt av mamma och pappa, utan det är en produkt av att vi blir födda av Gud direkt ovanifrån. Så det här ser vi, att reproduktionstanken är borta. Änglarna reproducerar sig inte, och vi är som änglarna. Och så stod det till sist, när de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta, och han svarade dem, den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott med henne, och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott. Det här är oerhört viktigt, det som blir sagt nu. Om man inser nu då, i ljuset av det här bibelordet och bibelstudiet, att man har handlat i okunnighet om dessa ting. Och man har varit med om att det har gått sönder i livet. Relationer har spruckit. Äktenskap har gått sönder. Det har blivit skilsmässa och svårigheter. Ja, då är det befriande. Och då är det rätt och riktigt att konkret be Gud om förlåtelse och rening, så att ingen obekänd synd smyger sig in i mitt nya äktenskap. Överallt så måste vi alltid komma ihåg att det alltid finns förlåtelse för all synd och upprättelse om något gått snett. Gud lämnar aldrig sina barn i sticket. Det finns alltid en väg framåt, hur det än har blivit. Och det finns en väg framåt där han blir ännu viktigare för äkta makar än tidigare, oavsett trasig historia. Det som är omöjligt för människor att rätta till, det är möjligt för Gud att ta hand om. Så bara låt dig uppfyllas av upprättelse och läkedom på alla livets områden.